my gourd. Leon, Leon, lay.
Du lyssnar på Bondepraktikan, en radioföljetong i oändligt antal delar. Dagens smala sushi och pölsa är precis som vanligt Rickard Axdorff och jag, Per-Ola Olsson. Det kan vara värt att påpeka att Rickard vill vara pölsa.
Ja, det är sant.
Men alltså, vad fan, du höll ju på att tjata om det hela, alltså, hela tiden innan vi började spela om att du, eller spela in att du ville vara pölsa.
Fast smala sushi och pölsa är ju roligare än Beavis and Butthead.
Ja, men det var inte tvunget att det skulle vara Beavis and Butthead. Vi har varit Beavis and Butthead förr. Jag tänkte mig upp någonting i stil med Norman Bates och hans mor.
Mm. Funkar. Mm. Fast pölsa är roligt. Tänk till exempel när de springer ut till pölsa och säger att det sitter tre stycken narkomaner i din soffa. Och han svarar, tre? Vad fan? Jag har bjudit in massvis med människor. Det ska ju vara fullt.
Ja, jag tycker det är ganska rimlig reaktion faktiskt.
Eller man ska putta bilen och han kliver ur och hjälper till att putta bakom istället för att sitta bakom ratten. Han åker iväg och han säger, vem styr? Och han bara säger, ja, han ska jämta en jävla otur.
Ja.
Rolig film.
Du, är det här någon form av fortsättning på att vi pratade om barnprogram förra gången och jag eventuellt påpekade att svenska produktioner är ganska tama?
Det skulle kunna vara faktiskt.
Någon form av så här pendeleffekt.
Jag har ju redan liksom börjat på att indoktrinera min dotter. Vi har ju gått igenom Repmånad till exempel, viktig film.
Mm.
Den har vi klarat av ett par gånger.
På tal om Repmånad.
Mm.
Så citerade ju du Repmånad efter att Skogsstyrelsen hade kommit med sin nytolkning av artskyddsförordningen.
Ja, krig, Jönsson. Vi intar stadshotellet.
exakt så. Och då, det här har vi pratat om förr, men det fick ju en del två. Och det vi pratade om, det var ju att du sammanfattade, enligt från min horisont, helt korrekt vad som var andemeningen i själva de domarna som hade kommit, eller rättare, i alla fall konsekvenserna, nämligen att det finns väldigt starka incitament att ta bort all biologisk mångfald ifrån skogen, för annars får du inte bruka den.
Mm.
Vilket ju är tråkigt när det blir på det viset. Och sen ringde ju en journalist på DN, din chef.
Mm.
Och jag vet inte riktigt vad vi ska kalla det för. Alltså ifrågasatt kan jag väl tycka är lite för klänt. Jag vill ju mer hävda att det var någon form av angrepp på dig.
Ja, men det får man väl nästan se det. Jag menar, jag har hållit på med opinionsbildning i skogen ur ett markägarperspektiv de senaste 15 åren. Och, jag menar, när Naturskyddsföreningen hade föreläsningar i Almedalen och Saremba var där, så tog jag mig som exempel på det otäckaste som kan tänkas finnas bland markägare. Så att man vill ju naturligtvis försöka att tvåla till mig så gott det går. Och här såg man väl antagligen då en chans att få göra det. Så väljer jag att se på det i alla fall.
Ja. Sen
man skulle kapa min försörjning helt enkelt.
Ja. Nej, jag är inte alls inte alls förvånad. Sen vad fan är det? En vecka sen ungefär.
Mm.
Så hade ju var det en krönika i Expressen som byggde på DNs texter om skogen.
Mm.
Och krönikören landade ju att Skogsstyrelsen hade fel.
Mm.
För att vederbörande hade ju då lyssnat på Naturvårdsverket och DN.
Mm.
och krönikören menade dessutom att våra två DN-skribenter hade visat att Skogsstyrelsen bluffade helt enkelt.
Mm.
Varpå jag förklarade att DNs artiklar är tendentiös skit. Ja, men vad fan, en spade är en spade.
Citat. Exakt så skrev du, om jag kommer ihåg rätt.
Japp, jag skrev exakt så. DNs artiklar är tendentiös skit.
Mm.
Och det är inte så jävla konstigt, för att våra, de här två på DN, de har liksom antingen agerat viljelös megafon åt de som hatar skogsbruk, eller så har de ställt sig i samma ringhörna, alltså åsiktsmässigt. Menar, det finns inte, enligt sett från min horisont, inte fler rimliga alternativ. Varpå en av DN-skribenterna anmärkte på min ton.
Hur är din ton?
Ja, alltså den är lite basaktig så där.
Vart har vi din ton?
Jag vet inte. Men ja, hon anmärkte på min ton i alla fall, och sen varpå jag tyckte att, menar, som hon nu vill slippa kritik, så kan hon göra bättre knägg. Och jag tyckte även att, om vi nu skulle snacka om ton, så undrar jag även vad hennes kollegas samtal till din chef var.
Mm.
Var på, alltså, fortsättningen var ju helt jag har tappat ordet, men alltså ju surrealistisk. För att när vi alltså, jag hade skrivit att hon hade ringt din chef, så började hon liksom först skriva att du uppmanar till artskyddsbrott.
Mm.
Och pingade dessutom in Örebro-moderaterna.
Mm.
Mm.
Mm. Så man kanske där i sammanhanget kommer ihåg att jag är faktiskt tjänsteman och inte
korrekt
politiskt vald.
Mm. Och påstod att du hade uppmanat till artskyddsbrott och att det här var olagligt.
Mm.
Hon fortsätter genom att pinga in Moderaterna, alltså på Riksorganisationen, när hon, med kommentaren hur de säger på att de har en tjänsteman som uppmanar till artskyddsbrott. Och när en annan skogsägare blandar sig i och påpekar, eller så råkar nämna att han har jobbat, eller han har ju haft uppdrag från Naturvårdsverket, så undrar hon vilken avdelning han jobbade på. Så att, alltså, hon går ju liksom efter, ja, framförallt dig, något så in i helvete. Alltså, först kritiserar vi att hon har ringt din chef.
Mm.
Och varpå hon fortsätter att angripa dig, och inte bara pingar in Örebro-moderaterna utan även Riks, och när en annan skogsägare alltså har lite synpunkter, så börjar hon undra var han, alltså vilken avdelning han jobbar på Naturvårdsverket.
Ja, och det blir ju extra roligt när väl en människorättsadvokat ger sig in i tråden och påpekar att gränsen för vad som är förtal har man troligen passerat för länge sedan, när man då beskriver,
ja, alltså, det som, alltså, att jag ska pekar, bryta pekar ut det som klandervärd är ju nej, alltså men, som sagt, alltså, hon pekar ju ut dig som klandervärd, och det var ju syftet att väcka andras missaktning, så att jag vill ju nog hävda att advokaten som även han blandade sig i tråden hade substans i sitt påstående.
Jo, men jag skulle ändå säga, jag är nog den enda här som inte har på något sätt varit ens i närheten av ett brott.
Alltså, var det någon form av hint eller så, kränkning av mig?
Jaha, är du kränkt? Nej, jag blandar inte in dig. Jag tänkte bara journalisten i fråga.
Mm. Mm. Nej, Så jag vet inte, alltså det var ju prekärt. Sen ska absolut medges, även jag har fått skäll som journalist. Eller som ledarskribent.
Ja, men det ska man väl ha, annars gör man inte sitt jobb. Men att ge sig att först på dagtid i sin tjänst hålla på att jaga människor, försöka skrämma dem till tystnad, för att därefter på kvällar och nätter sitta och skriva saker som är väldigt nära, om inte över gränsen för ärekränkning. Skulle jag säga, det är inte bara tveksamt, det är dessutom rätt pinsamt.
Ja, men det är det. Alltså, det är ju, alltså... Ja.
Jag upptäckte att vi har en röd tråd här också. Nämligen vad som är uppgiften för olika människor. Och då kan man väl säga så att den journalistiska uppgiften på något sätt skulle ju då vara att beskriva världen. Men det man gör, det är ju då att man vill förändra världen.
Ja.
Man beskriver inte innebörden av Skogsstyrelsens beslut. Man beskriver inte innebörden av vad som landar knät på markägarna. Man beskriver inte vad det innebär för Sverige som total ekonomi och så vidare. Utan det man gör, det är på något sätt att man vill förändra världen. Och då är det mindre viktigt vad som är sant och riktigt och rätt.
Rimligt.
Man har en föreställning och den driver man emot.
Ja. Nej, som sagt, det ska absolut medges. Även jag har fått skäll. Jag fick ju skäll så in i helvetet i fredags.
Ja, just det. Berätta lite. Det var faktiskt rätt kul. Eller ska vi? Jo, det ska vi. Eller?
Jo, alltså, absolut. Det var så här. Att jag läste i lokalt. Jag har ju skrivit ledare på Gotland ett tag. Jag ska dit igen. Men jag läste en artikel om att Coop Gotland skulle börja färgmärka sina varor utifrån hur mycket socker de hade i sig. Och de hade redan haft det i vad heter det, stora Coop i Visby. Och nu skulle de alltså införa det i alla 9 butiker på ön. Och jag tyckte ju det här var trams.
Det är trams.
Ja, men alltså dels alltså, så att jag skrev en artikel eller en ledare om det här som slutade med, alltså som avslutades med att om nu socker är ett så stort problem, varför slutar Coop helt enkelt bara sälja, alltså slutar inte Coop sälja godis, eller de kan i alla fall bara sälja det och låta kunderna äta det på lördagar som de barn vi uppenbarligen är. Och jag påpekade även att den man hade bjudit in för att prata om socker och farorna med socker, när man nu lanserar det här, kanske inte riktigt var vederhäftig. Och jag har ändå, alltså som sagt, jag har ändå inte varit snäll. Men det är ju liksom så det är. Ledartexter är opinionsmaterial. Men det blev ju ett jävla tivoli. Coop Gotlands vd, alltså han måste ha varit helt vansinnig på mig, för han skrev ett, alltså han hade skrivit ett genmäle jättesnabbt. Han har lyckats finna 16 stycken parola på 2500 tecken med blanksteg.
Plus att han heter väl Perola själv, eller
nej, han var inte långt ifrån. Det var ett dubbelnamn i alla fall, vilket i och för sig hedrar honom. Jag kan absolut förstå att det är väl kanske inte så roligt när någon kommenterar ens satsning, men det är det ledarsidor är till för. Jo, han var jättearg. Och sen kom ju då även ett genmäle ifrån den här föreläsaren de har bjudit in, och från företaget som det gotlandsbaserade företaget som håller på med den här märkningen. Så att det blev väldigt trångt på ledarsidan.
Men alltså det...
Två genmälen, alltså ingen av dem var ju särskilt uppskattande när det gällde min text.
Vi har ju haft en perioder företag ägnar sig åt, vill säga, negativ campaigning, när man har som krankat ner på andra. Och nu är vi väl kanske då i någon slags idé kring att man ska bygga upp sitt eget varumärke på något sätt och visa, lära upp människor hur man ska vara för att vara en bra människa, en god människa, hälsosam människa. Och någonstans kan man väl tycka sig att, men vad fan, låt människor vara människor. Du, vet du, kan inte vi tipsa om att Edvard, vad heter han då?
Blom.
Ja?
Persson.
Nej, Blom.
Mm.
Ja, att de bara kan ta dit honom som föreläsare istället.
Ja, alltså det är... Alltså som sagt, människor, alltså, sett från min horisont får människor äta vad de vill.
Mm.
Och jag tycker inte att det är affärers sak och försöka mästra mig. För att alltså, om du som affärsinnehavare tycker att du behöver styra kunderna.
Mm.
Så är det ju för att du tycker att de väljer fel.
Mm. Men då är det frågan om, vem är det man bryr sig om? Är det människan eller systemet eller samhället? Eller så här att, äter du socker så blir du fet och då är du dyr för samhället. Så därför så ska vi ställa upp här.
Oklart.
Mm.
Men alltså, herregud, vad fan, jag har aldrig haft så snygg kropp som när jag levde på lingongrova, lösgodis och kaffe.
Hänger vi kanske lite på vilka volymer man äter och vad man gör i övrigt?
Ja, alltså jag åt jättemycket god. Jag kunde ju liksom kränga en sån här Haribo Matador mix 900 gram till eftermiddagsfikat liksom. Bra. Alltså jag jobbade ganska mycket med kroppen samtidigt, ja. Men hade jag inte fått i mig så mycket godis, så hade jag för fan tynat bort och dött.
Ja, men jag måste vara tillbaka till Coop, var det, va?
Ja.
Tycker Coop att sina kunder är feta? Eller fetare än andra? Är det mer tjocka människor som går till Coop än som går till Ica? Och därför blir man snygga till dem.
Jag vet inte.
Varför hatar Coop feta människor i sådana fall?
Nej, det är en motiverad tanke. Jag kanske ska kanske givet mitt svar som kanske... alltså det där med att gjuta olja på vågorna var kanske inte riktigt det jag gjorde.
Vad gjorde du?
Jag skrev ett svar.
Jo, har jag också förstått vid det här laget. Ungefär, vad var andemeningen? Hur formulerade du dig?
Aggressivt.
Passivt aggressivt.
Nej.
Aggressivt. Ja.
Ja, men alltså rubriken var orimligt och blek sur för rättmätig kritik.
Mm.
För att det var som jag avslutade med, men alltså det är liksom, det är fritt fram för vd:n att reformera Coop till hälsokostbutik, precis som att det är fritt fram för det här företaget att hitta på vilka märkningar de vill.
Mm.
Och precis som att det är fritt fram för den här damen att resa runt och ta betalt för att säga precis vad hon vill om socker.
Mm.
Men det måste få lov att kritiseras.
Mm.
Så att jag har nu tackat ja till en diskussionskväll om socker nästa gång jag är på ön.
Du skojar, har du det?
Ja, klart du har.
Sen ska man kanske lägga till också att Gotland är ju en gammal sockerbetsproducerande ö.
Yep.
Förr i tiden. Så att det finns ju någonting speciellt med gotlänningar och socker rent allmänt.
Ja, gud, jag skrev ju, här om lördagen skrev jag en text om att gotlänningarna borde odla sockerbetor igen.
Mm, jag håller med.
Till
och göra rom. Går det göra rom på socker? Det måste väl ändå gå. På sockerbetor.
Vi kan väl testa. Alltså, det här med att göra egen sprit, det är ju en svensk fin tradition som ska värnas.
Mm, det är ett hantverk.
Exakt så. Har du gjort, sprit någon gång?
Ja, det har jag gjort, men det är länge sedan, så det kan man inte klandra mig.
Nej, för även i mitt fall så är det preskriberat, men det är ju jättekul.
I Järvsö så har de ett hembränningsmuseum. Och det finaste hembränningsutrustningen som finns där, han som har, ja, skänkt är väl synd att säga, men ändå. Han, den tidigare ägaren har jag suttit bredvid på en middag. Om man säger så.
Jag förstår.
Nej, men någonstans så finns det något fint i att kan man nu, men om jag är duktig på snickra, men då behöver inte jag anlita en snickare som är dålig på snickra. För att
men Rickard, du är inte bra på snickra.
Nej, jag är inte bra på speciellt mycket, men det var kanske ett dåligt exempel.
Men okej, vi sa det. Om du är bra på snickra.
Om jag är bra på snickra. Vi leker med tanken ändå. Ja. så anlitar jag ju inte en snickare som är sämre på att snickra. Om jag vill byta en dörrkarm.
Rimligt.
Då gör jag det själv.
Ja.
Och det borde rimligtvis vara likadant med det mesta. Så även hantverket att göra sin egen husbehovsbrännvin, kan jag tycka. Så ett slag för att legalisera husbehovsbränning. Det vore dessutom bra i händelse utan krig. Ja, men ja, låt säga att ryssen kommer, eller någon portugis, eller vad nu kan tänkas vara. Så kan det faktiskt vara fullt rimligt att man klarar av att göra sin egen medicin.
Ja, ja.
För sprit är ju medicin. Eller det var i alla fall tidigare, innan vi hade andra typer av mediciner. Men det är väl enklare kanske att koka något lite brännvin än att få fram ett fungerande penicillin hemma på gården.
Ja, ja, vi kan väl snart där igen. Menar, vet du hur mycket antibiotika som av antibiotikan i världen som tillverkas i Kina?
Ska vi tippa på 80%?
Vi säger mycket. Vi bara nöjer oss med mycket. Mm. Okay.
Mycket. Mm. Ja. Kina och Indien, allt.
Kanske inte helt och hållet allt.
Nej, men jävligt nära i alla fall.
Det är ganska mycket i alla fall. Alltså, det är...
Vad är du arg på?
Jag var ju först arg på de här klimatnissarna. Som
limmar fast sig.
Precis.
Ja.
För att jag är helt säker på att absolut ingen av dem som blev hindrad i trafiken har byggt en våtmark.
Jag har 20 hektar våtmark.
Just nu, ja.
Ja, just. Nej, faktiskt permanent.
Ja, där är
man har våtmark. Jo, om man har våtmark, får man köra över det där så sitter på vägen då? Eller får man komma förbi i alla fall? Om man har gjort någonting?
Det borde du få, men alltså det som gjorde mig glad i det här, alltså sen blev jag glad istället för att flytta dem, alltså demonstrationsrätt, alltså de har innan har man alltså klassat det som, alltså straffet har varit så lågt så att det har inte funnits fängelse på straffskalan, så du har ju liksom inte kunnat envarsgripa dem, utan om du hade skulle flytta dem så har du ju fått hävda att du typ räddar livet på dem. Men nu har det här varit så omfattande, så nu har de ändrat rubriceringen till sabotage.
Ah,
yep. Smart. 6 månaders fängelse på straffskalan, eller minst 6 månaders fängelse på straffskalan, så får du göra envarsgrip.
Och det har man ändrat nu alltså?
Ja.
Då kom jag att tänka på, är det 3 år sedan som Greenpeace satte sig i vägen för intransporterna till någon av massaindustrierna. Vi säger att det var i Sundsvall. Så polisen fick komma och hämta dem och häkta dem. Så de fick ju sitta häktet en liten stund i alla fall. Men det som var lite intressant, det var ju då att man från SCA tog in aktivisterna för att prata dem till rätta, om man skulle komma överens och samsyn och såna här saker. Ska vi göra likadant med de här gänget? Tror att de är duktigare på att ändra sin ståndpunkt någonstans?
Nej.
Nej, precis.
Men
det går nämligen inte att ändra de här människornas åsikter.
Men alltså min moral säger ju att man får köra över dem. Mm. Och varför skulle min moral vara mindre värd än deras moral som säger att man får sätta sig på vägen? För man har båda två, alltså både min och deras moral är utanför lagen.
Mm. Ja, svår fråga.
Ja, men alltså varför är min moral mindre värd? Okej, alltså, bortsett från att de dör, men det är en helt annan.
Jo.
Men det är fortfarande på fel sida lagen. Både min moral att man borde få köra över dem och deras moral att det är helt okej att sätta sig på sätta sig på vägen för att tvinga andra människor att bygga fler våtmarker.
Är det mer omoraliskt att göra någonting med en högre straffskala? Eller är omoral per definition bara omoral? Nej. Kan man vara lite omoralisk?
Alltså jag gillar omdöme bättre än regler egentligen, men alltså och jag tycker som så egentligen inte att man borde köra över dem, men varför är viss moral mer värd än annan?
Alltså det här med moral är rätt intressant. Vi pratade tidigare om journalisten och det här med att beskriva världen kontra försöka att förändra världen. Kopplat till moral så har vi faktiskt även samma typer av tankegods på våra universitet.
Mm, du kan börja och sen så kan jag prata lite. Nu kan du prata.
Härligt, det låter som att vi har ett körschema. Vi pratar ihop oss typ 30 sekunder innan Pula sa så här, nu kör vi.
Skrota inte vi dig för typ 20 avsnitt.
Gjorde vi visst. Jag föreslår att vi börjar med Göteborgs universitet.
Ja, du pratar om Göteborgs universitet.
Vi tar Göteborgs universitet. Bara som ett exempel. Det finns andra universitet. De kanske
som säkert är lika värdelösa de också.
Säkert.
Sa jag nu att Göteborgs universitet var värdelöst?
Ja.
Ah, helvete.
Ja. Jag har inte gått på Göteborgs universitet. Men vi börjar någonstans. Alltså det, för på Göteborgs universitet så har man en idé om att om man i sin tjänst är ute och reser medels flyg så blir det då en tilläggskostnad på 118 kronor per resa som då hamnar i någon typ av miljöfond. Och ska då gå till pengar, de här pengarna ska gå till någonting som är bra, grönt typ, ish. Och då kollar jag lite grann baklänges och 2018 så fattar man beslut om utdelningar för 2019.
Mm.
Och då var det då att inspirera till mer vegetarisk kost, mäta isens tjocklek, någon samarbetsrum eller sammanträdesrum för gröna möten 100 000, roddbåt för minskade utsläpp, roddbåt för
vänta, vad sa du?
Roddbåt för minskade utsläpp.
Vänta.
81 000.
Har Göteborgs universitet köpt en roddbåt för att minska utsläppen?
Är det en jävla undersökning eller utredning eller någonting? Någon har sökt pengar, 81 000 beviljat, som handlar om roddbåtar för
okay, så där är någon på där är alltså någon på Göteborg så att universitet som fått 81 000 kronor för att undersöka och roddbåt som verktyg för att minska klimatutsläppen.
Japp. Och sen så har vi ett sista exempel, miljövänliga metoder för marin undervisning. Jag vet inte vad det går ut på. Det känns lite grann som att de ska ha så här snorklar som är gjorda av returplast eller någonting. Jag har ingen aning. 200 000. Då kan man se lite allvarligt med det här också. För givet att det då är 118 kronor per resa och man betalade ut 1,7 miljoner så handlade det om, om vi leker med tanken att den här fonden ändå betalar ut lika mycket som kommer in, Så någonstans runt 14.
Ja, 14 och ett halvt.
14
och halvt tusen flygresor.
Flygresor. Alltså Göteborgs universitet är ju i sig ett miljöproblem. Vad fan ska inte flyga så mycket för?
Alltså vad fan det är, alltså om vi låtsas att de flyger 365 dagar om året, vilket de inte gör, så är det ju 40 flygresor om dagen. Alltså Göteborgs universitet är för fan inte ett universitet, det är en resebyrå.
Ja men exakt, visst är det märkligt? Ja, nej, men, och sen så om vi då fortsätter med Göteborgs universitet när vi ändå har det som exempel. Prola, hur är din relation till djur?
Den är väl bra. Jag tycker om djur och de brukar tycka om mig.
Mm, precis. För nu har nämligen Mikael Verdicchio, tror han heter, eller Verdicchio. Ja, skitsamma. Superduktig journalist på Göteborgs-Posten. Gjort ett litet rep om just Göteborgs universitet. På samma tema. Alltså temat om att beskriva världen eller förändra världen. Och då är det nämligen som så att man har ett forskningsprogram på Göteborgs universitet. Som det bygger på att lärare ska utbildas i kritisk djurpedagogik. Mm. Låter lite jobbigt, va? Projektet heter Kritisk djurpedagogik i miljö- och hållbarhetsundervisning. Och ja, det här är ju lätt komplicerat. Det handlar om då att man ska sitta i grupp och samtala kring frågor som har med relationen människa och djur att göra. Det ska vara forskningsdrivet. Och man har bjudit in då representanter ifrån några som är duktiga på ämnet.
Vänta. Citat, personer som har kunskap om djurs situation i samhället, slutcitat, från citat, sociala rörelser, slutcitat.
Och hon som håller i alltihopa är ju då doktoranden Jonna Håkansson.
Men inte hon känd ifrån andra?
Jo, ja, Djurets Alliansen.
Ja.
Så här har man ju då liksom en ideologiskt driven doktorand ifrån Djurets Alliansen som driver ett forskningsprogram på Göteborgs universitet.
Som exempel på kritisk djurpedagogik nämns flera förslag i projektbeskrivningen. Mm. Undersök hur vårt språkbruk upprätthåller djurutnyttjande, till exempel att kon ger oss mjölk. Kritiskt analysera hur djur framställs i böcker, läromedel och djurindustrins marknadsföringsmaterial.
Yep.
Reflektera kring djurs känslor. Hur upplever ett djur att bli jagad, separeras från sin mamma, hållas instängd, tvingas uppträda eller delta i tävlingar och så vidare. Förbättras eller försämras djurets livskvalitet av människors inblandning. Träna på empati och rollövertagande genom att försöka sätta sig in i andra djurs perspektiv. Ta ett djurperspektiv. Utforska och diskutera växtbaserad konsumtion. Pröva vegansk matlagning och odling. Förväntas jag ha någon form av inte straffbar kommentar kring det här?
Nej, det förväntas du. Vi ska också ha med oss att Jonna, 2016 så hade ju då Jonna en utställning på Göteborgs universitet som handlade om diskriminering baserad på arttillhörighet. tillsammans med djurets alliansen. Så det är ju inte som så att Jönsborgs universitet inte vet om vad det är.
Nej, men det är klart som fan att de vet om det. Mm. Men alltså, okej, så att vi ska alltså inte, det är för, alltså fel att utnyttja djur för att få mat. Mm. Men jag misstänker att det är även fel att odla upp mark för att få mer växtbaserad mat. Det här, alltså, man, det är liksom, vad är kvar? Och blev fallfruktsvegan?
Åh, fallfruktsvegan. Ja, men någonting sånt.
Jävla trams. Ja, men, det är för fantis.
Ja, men det dels det, men sen så har vi den här öppna aktivismen. För här handlar det ju faktiskt om att indoktrinera en idé. För att tanken med hela projektet, det är ju att då att ta fram undervisningsmaterial och sen så sprida den här pedagogiken bland gymnasieelever. Alltså, och då är då tanken att man ska väva in tankegångarna kring samtliga de punkter du pratade om i ordinarie undervisning i alla ämnen. Så ja, men du kan ju tänka dig liksom en mattelektion där man ska väva in då forskningsprogrammet djurpedagogik.
Ja. Ja, det kan ju bli bra det här.
Och det som är dessutom extra obehagligt i det repet som Göteborgsposten och Michael gör är ju att så som man skriver i texten, att han har svårt att få människor att kommentera eller kritisera projektet i sig, därför att man är rädd för repressalier typ.
Nej, men jag är inte alls förvånad, men alltså det här är ju inget nytt fenomen, men alltså vad fan, det är kanske det är några år sedan typ 6 kanske. Mm. Så var det ju natur och kultur, de hade en geografibok fan var det 8:e klass va? Där fick eleverna minsann lära sig hur svensk djuruppfödning går till. Och man kunde bland annat läsa att den storskaliga djuruppfödningen i det som kallas köttfabriker har under många år kritiserats för sina metoder. Djuren stressas av trängsel och kan då drabbas av sjukdomar. De plågas också av långa transporter till slakterierna.
Ja, vad ska man säga? Det är förskräckligt hur de beter sig.
Ja, för jag vet, alltså det här tyckte ju inte redaktören på bokförlaget Natur och Kultur. Det var särskilt, därför var ingen värdering i det.
Mm-hmm. Mm. Jag tänker på det här med undervisningsmaterial, så föreslår jag då i sådana fall att man köper boken Den lilla röda hönan av Johan Norberg och illustrerat utav Martin Jakobsson.
Jag vill slå ett slag för dansk undervisning.
Jag vet.
Du har inte hört talas om när de samlade en massa dagisbarn på zoo och slaktade en giraff?
Jo, det har du berättat för mig.
Ja, ja. Det är jättekul.
Ja, men det är det faktiskt. Jag föreslog ju för kostchefen här i Örebro att jag skulle åka till min dotters skola med ett rådjur. Och att sjätteklassarna då skulle få pälsa av den och skära ner den och tillaga den till spisningen för att servera resten av skolan.
Rådjur är bra på det viset, för att alltså, de är bra att börja med, för du kan ju nästan dra i sönder dem.
Ja, men precis. Och sen så jag tycker inte att de där djuren är speciellt goda i alla fall, så vi kan väl lika gärna skänka bort dem. Men nej, så det gick inte för sig.
Men rådjur är ju jättebra att börja med, som sagt. Alltså, de är liksom, där finns ju liksom färdig brottanvisning i dem ju.
Mm. Ja, precis.
Du behöver knappt kniv.
Nej. Man behöver knappt kniv. Men man borde ju kanske bära kniv då, med tanke på hur våra universitet och då speciellt Göteborgs universitet beter sig.
Ja,
men,
alltså, för vi kan...
då, ja, men då är vi där igen. Det vill säga, för att det är nämligen en professor Olsson, det finns professorer som heter Olsson också nämligen, som just säger det uttryckligen i det här reportaget, att Ett universitet ska beskriva världen, inte försöka förändra världen. Och professor Olsson jobbar då på någonting som är Academic Rights Watch. Alltså en organisation som kritiskt granskar just forskning och forskningsrapporter för att de ska just beskriva världen och inte försöka då att vara ett opinionsverktyg.
Intressant. Ja, ja men det, alltså, det är ju inte bara Göteborgs universitet. Vi har ju, alltså, vi har ju problem med veterinärutbildningen på Ultuna också.
Mm.
Där vi har, alltså där vi vet att, att människor som är motståndare till djuruppfödning studerar. Mm. Och det, alltså, alltså det är ju rätt rimligt antagande, i alla fall sett från min horisont, att de människor som är motståndare till, till djurproduktion, när de har fått sin legitimation, så kommer de inte alltså praktisera, för jag tror inte de tycker om blod, jag tror inte de tycker om att behöva ha ihjäl djur, utan de kommer hamna bakom ett skrivbord och sen ställa till så in i helvetes mycket oordning så det inte är sant.
Mm.
Och vi har ju för här förleden så blev ju, fick ju SLU kritik från JO efter att det var en dam som då pluggade till veterinär, hon är färdig nu, som har vad jag vill kalla problematiska åsikter, och då, vilket åsikter som hon har varit väldigt öppen med. Hon har skrivit ett antal debattartiklar i ämnet. Och eftersom hon skrev sina, några av de här alsterna under sin tid som veterinärstudent, och dessutom skrev under med veterinärstudent, så påpekade SLU att utbildningen blir lidande om slakterier och djurägare inte litar på studenterna.
Mm.
Och det handlar som sagt inte om att, alltså, men det handlar inte om att dölja fel. Det handlar om att du ringer veterinären när du har ett djur som är sjukt. Och det ingår även i det veterinära jobbet att säkerställa djurskydd och trygga livsmedelssäkerheten.
Mm.
Och tycker man det är jobbet, kanske man ska bli veterinär. Men om slakterierna och djurägarna inte litar på veterinär, eller på veterinärstudenterna, så får ju inte veterinärstudenterna komma hälsa på. För att, menar, du ringer veterinärerna för att du har något djur som är sjukt, för att det är något som inte stämmer. Mm. Och du ska inte behöva vara rädd för att bli kölhålad i onöda på Expressens debattsida. Nej. Så att SLU påpekar ju för, alltså, att vad som händer. Hon blev inte straffad, hon blev inte, alltså, utsatt för någon, hon fick ingen reprimand. Och hon fick, alltså, när hon fortsatte så fick hon prata med, fick hon ett möte med vicedekanen. Mm. Och fick förklara vad hon tyckte. Inte heller då blev en föremål för någon form av reprimand eller tillrättavis, någonting sånt. Utan tyngdpunkten i SLUs budskap var att kanske skulle låta bli att titulera sig som veterinärstudent.
Mm.
Veterinärstudenten anmälde SLU till JO med bistånd av Centrum för rättvisa, vilket ju verkar ha tappat det.
Mm-hmm.
Ja, alltså jag är enormt besviken på Centrum för rättvisa, för att Centrum för rättvisa ska, alltså, om inte Centrum för rättvisa känner igen en haverist, då är det någonting som är fel. För, alltså, men nästa gång de träffar på henne, så sitter hon bakom ett skrivbord och ställer till jävelskap för någon annan stackars jävel som det kommer behöva hjälp från Centrum för rättvisa. Som parentes kan nämnas att när jag höll på att slåss med länsstyrelsen, så kontaktade jag Centrum för rättvisa. De var inte intresserade. Centrum för rättvisa och den här domen, de lyckades, fick JO att rikta kritik mot SLU, eftersom de menade på att SLU hade brutit mot förbudet mot repressalier efter att studenten utnyttjat sin yttrandefrihet. Mm. Det är bara det att hon har inte blivit utsatt för några repressalier. Hon har inte blivit tystad. Och även de studenter, alltså av hennes kursare som gick i polemik med henne på bland annat debattsidor, även de har fått prata med vicedekanen.
Jesus.
Mm. Så att hon är inte, alltså hon har inte ens blivit, alltså hon har inte blivit utsatt för, hon har inte fått någon reprimand, hon har inte blivit tystad och hon har inte blivit särbehandlad, för att alla de veterinärstudenter Maj Wetterligen som blandade sig i den debatten, även när det gällde att kritisera mot henne, fick prata med vicedekanen.
Mm. Men sen så vi har ju kanske en sida till utav myntet, och det är ju just myntet i sig. Det vill säga att för att det ska bli verkstad på universitet så skickas det in pengar. Och de här pengarna kommer från olika håll. Jag kommer bland annat ihåg hur en person anställd vid Naturskyddsföreningen under sin anställning även doktorerade vid Örebro universitet. Och han doktorerade på någonting om vitryggig hackspets, överlevnad, utbredning och jari.
Jag är inte alls för henne.
Och han kom ju naturligtvis då fram till att det var ju skogsbrukets fel att vi inte hade hackspettar i tillräcklig omfattning. Och att vi var tvungna att ha det. Annars skulle vi alla dö. Och då är ju då frågan, vi har ju samtidigt för att säga, forskning på annat håll som får pengar från industri, som får pengar ifrån branschorganisationer och så vidare, som också levererar forskningsrapporter. Frågan är ju så här, rent allmänt, hur fristående är forskningen? Jag menar, ja, den granskas ju till exempel då, så att,
för några år sedan så var jag på en dag där SLU, de hade noterat att det fanns en ganska stor diskrepans mellan vad branschen ville ha forskat på och vad forskarna ville forska på. De bjöd in till en dag där branschrepresentanter och forskare fick berätta om sina ambitioner och prata med varandra.
Mm.
Och vad den dagen lyckades visa var ju att den verkligen behövdes. För att först pratade forskarna om vad de ville prata om, och det var klimat. Sen pratade branschrepresentanterna om vad de ville ha forskat på. Det var ju skarpa frågor.
Mm.
Så alltså där var ju ljusår mellan dem. Så att, ja, det kan man absolut ta och diskutera eller reflektera kring vad som är mest, eller hur pass fristående forskningen är. Men för att återvända till veterinärerna, så alltså veterinärer är Sveriges dyraste utbildning, och det där jag tycker inte det anstår att säga att ha studenter som är motståndare till det fenomen de ska jobba med.
Mm. Ja, nej, det är tungt vart nu på slutet, kände jag sådär. För vi landade i såhär, vad kan man lita på och inte?
Vem kan man tro på när att det är så här, typ så.
Mm.
Till och med Thomas Di Leva var väl inne på att sänka bensinskatten på grund av att det går inte.
Mm. Till och med Di Leva. Jag vet inte, men någonstans där så kan man väl säga som så att om man ska lita på någonting, så då rattar man in bondepraktikan som finns där poddar finns. Du har nu lyssnat på ytterligare ett avsnitt av bondepraktikan. Vi har pratat om haverister, journalister, aktivister, doktorandister, på universitet och inom journalistiken. Vi kommer tillbaks nästa gång. Och jag säger som Pölsa, has no fear because he got a lot of beer. Tack för oss. Tjingeling!
Tjingeling!